Välkommen till vår podd Vad tycker kyrkan då? Med mig Thomas Werfman, kyrkoherde i Norrköping.
Och med mig Katarina Wendahl som är adjunkt i Svenska kyrkan i Norrköping.
Ja, och idag Katarina är ju en alldeles särskild dag.
Ja.
Ja, podden tar ett helt nytt steg.
Absolut.
Och det nya är att du och jag sitter inte ensam här inne. Ja, förutom att Axel, vår tekniker här, och Silla, vår producent, ja, brukar ju vara med. Ja. Men vi har ytterligare en person. Och vem är det?
Hej, jag heter Carina. Jag heter Carina Milde. Jag jobbar på Arbetets museum som intendent. Där jag jobbar för att föra fram lite information om goda samarbeten kring politiskt kommenterad bild.
Politiskt kommenterad bild, det låter, yes, något.
Ja, det är fantastiskt roligt.
Och det är vad du håller på med dagligen.
Det är vad jag håller på med dagligen, det finns mycket att göra.
Politiskt kommenterad bild.
Ja, politiskt, ja, och samhällskommenterad.
Mm.
Alltså bilder som är massproducerade, som finns där ute i samhället och som på olika sätt tänder upp gnister eller släcker andra eller är en del i ett pågående samtal.
Som just det, och kan påverka hela politiska skenen.
Mm. Jajamän.
Ja. Mm. Och sen är det ju så väl, och någonting som vi är stolta över, det vågar jag säga Katarina.
Absolut.
Vi är stolta över att du har valt ett samarbete med Svenska kyrkan.
Ja, det har jag.
Ja.
Och det är inte bara ett, det är flera.
Ja, det är sant.
Precis.
Det är sant. Nu är jag, ja, inne på nästa samarbete.
Nästa samarbete, ja, precis.
Man blir så framåt där. För,
ja,
vad är nästa samarbete?
Nästa samarbete är ju att vi tillsammans kommer att rikta in oss på vår gemensamma nämnare kring Luther och tiden när han sägs ha spikat upp sina 95 teser kring avlaten för ganska exakt 500 år sedan.
Mm.
Och demokratiperspektivet är ju från er sida mycket med Luther, att han skrev på tyska, att han ville värna om att alla människor skulle kunna läsa Bibeln och så vidare. Medan det som blir ett fantastiskt perspektiv för mig, det är ju att det här är den första stora mediala stormen av massproducerad bild. För man upptäckte boktryckarkonsten och använde sig av den samtidigt.
Mm. Luther var rätt person i... rätt,
helt
tid,
rätt tid. Mm. Och i rätt land.
Och i rätt land.
Ja.
Han var där
som
i stormens öga.
Ja, mm, precis.
Ja, för min bild är ju att det var massa olika luttrar innan. De hette ju inte Luther, de hette Huss och så vidare. Och de råkade ju riktigt illa ut.
Ja, det gick inte så bra.
Nej, de sa ju någon slags sanning att så här är det.
Ja.
Och sen råkade de illa ut. Men de hade inte tillgång till boktryckarkonsten.
Nej.
De blev ganska själva på något sätt.
Ja. Och någonstans att komma ut med någonting som är ett så starkt budskap som vad jag tror att de här 95 teserna kring avlaten var. Och att då göra det i både bild och text och kunna sprida de här pamfletterna och de här flygbladen, dela det utåt, gör ju att människor fick tag på ett bildmaterial som kanske var det enda man såg förutom de bilder man såg i kyrkan. Det här var ju inte en tid när det fanns massor av bilder runt omkring. Mm. Så genomslagskraften var ju helt enorm.
Så det, då säger du och ger oss en bild av att det är i klass med internet.
Yes, man pratar om en visuell revolution.
En visuell revolution och att det har samma typ av genomslag.
Precis.
Och utställningen kommer ju att heta När Luther blir viral.
Precis. Och där pratar vi om Luther, demokrati och den massproducerade bilden.
Ja.
Och det här med att vara viral, det är ju det som är...
Det är ju som ett nytt ord egentligen.
Ja,
har det funnits förut?
Nej, men det är ju jag liksom någonting goes viral. Det, är som, det blir som ett virus, sprider sig överallt.
Viral har koppling till ordet virus.
Ja.
Just det.
Det är att det är överallt.
Att det sprider sig på internet. Medier, liksom man lägger ut någonting och sen så är det många som delar och så puff, så är det liksom, går inte att kontrollera längre.
Det är en fantastisk tanke att det är en 1500-talsföreteelse.
Ja.
Att vi idag är med om samma sak. På ett annat sätt, fast ändå samma sak med bild och ord.
Precis.
Som förmedlas till vem som helst, när som helst.
Ja, och det är ju de tankarna vi kommer att lyfta upp.
Ja.
Det är ju det som är så häftigt.
Mm.
Vi pratar om Luther, att komma där och säga att nej, men jag tycker inte liksom påven gör riktigt rätt när han ska ta betalt för en biljett in i himlen. Mm. Jag tycker det är lite dåligt. Då är man ju lite av en whistleblower när man petar hål på någonting som är ganska så stort och som har en enorm påverkan för kyrkans ekonomi. Och rullians, så att säga. Och sen även det här som du säger, alltså tillgången till massa bilder. Vi kan prata källkritik, vi kan prata som idag självklart också när vi har en nyvald amerikansk president som serverar oss ammunition vi kan om att prata om betydelsen av etablerade media och det som kallas för alternativa media och så vidare. Så att vi kan ju nå våran samtid med det som hände med Luther och placera in det skeendet i dagens verklighet och framförallt kunna nå ungdomar i den här diskussionen.
Ja.
Så, om man tänker på så här, katolska kyrkan då, de var ju det etablerade samhället som behövde reformeras egentligen, verkligen. Och så kom Luther med den nya tekniken och gjorde det. Om man tänker idag så är ju det etablerade samhället liksom, ja, etablissemanget, PK-media och så här. Så kommer det in andra och liksom slår hål på det lite grann.
Mm.
Fast det är ju, vi är ju inte så glada över det. Alltså de som är de här PK-maffian är ju inte så glada över att det händer precis.
Men PK-maffian är ju någonting som liksom tjongarna på Avpixlat har bestämt att det ska heta. Jo. Så att jag tänker väl så här, ja, men vad står politiskt korrekt för? Jo, men det är ju att man väljer att hantera någon utifrån respekt. Att vi vet också vad våra diskrimineringsgrunder står för. Mm. Att det inte finns något intresse av att behandla en människa nedvärderande och nedsättande.
Men är inte problemet med det när vi gör det, och vi gör det alldeles för snävt så att vi till slut inte riktigt lyssnar på den vi har framför oss? Det ställer ett stort ansvar när vi gör det, att vi verkligen lyssnar på den andra. Vad är det du säger egentligen?
Mm.
För ibland kan jag känna att man kan säga fel ord om något och då blir man bedömd på det, fast man kanske faktiskt inte menade det. Man kanske inte har alltid korrekta benämningar på saker som den jag talar med tycker. Och där kan jag tycka att det gäller att ha ögonkontakt i det.
Ja, visst gör det
så,
det.
Så att man tittar på den andra och känner, vad är det du menar egentligen?
Ja, precis.
För ibland har man ju olika språkbruk och olika sätt att förhålla sig.
Ja.
Och så kan man nästan missförstå varandra. Ja. Fast om man skulle... Och ibland kan det vara tvärtom.
Ja.
Att man tror att man delar värderingar. Och börjar man tala så gör man det inte.
Nej.
Men om man tänker på sociala medier idag så är det ju lätt att missförstå varandra. Alltså det går ju så snabbt och det är ju så kort. Och det är ju så...
Det är så lätt idag att kommentera och att ställa sig i total polemik med andra. Men det är ju också en av de anledningarna till varför det är viktigt för Arbetets museum att jobba ihop med Svenska kyrkan. Mm. För att ni kommunicerar med alla.
Mm.
Ni möter alla. Och ni anpassar er dialog så att alla känner sig inkluderade i det samtalet. Och där kan vi lära oss någonting. Vi är fortfarande en vit kub, vi är ett nationellt museum. Vi söker hela tiden möjligheter att nå fler delar av vår befolkning. Så att där har vi saker att lära oss av er.
Ja, det jackar ju vi in. Vi är ju oerhört stolta att få samarbeta med Arbetets museum. Det brukar jag berätta sen med stolthet för människor. Att vi ska minsann samarbeta med museet, säger man.
Ja.
Men det är ju liksom vår bild av att vi vill samarbeta med alla goda krafter.
Ja.
Därför vi har ju en ambition att stå för det goda och hålla fram det goda och se till att den goda tanken hela tiden finns. Oavsett hur vi tror och vilka vi är, men ändå att vi är något gemensamt gott för människan. Och då gäller det för oss att identifiera vilka andra står för det.
Ja,
och där
precis.
Har vi hittat, till exempel, det är ju Arbetsmuseum.
Ja.
Det är lätt att samarbeta, vi står för något tillsammans gott.
Men det är roligt, eller det, man blir glad när du säger att du tycker att vi kommunicerar med alla och når alla. För ibland så känner ju vi att vi är ju inte så bra sådär.
Ja.
Så kan man ju känna. Men hur tycker du att vi kommunicerar med alla? Hur tänker du då?
Ja, men om jag går tillbaka till vårt första inledande samarbete som började på grund av att en storm gjorde att jag fick åka med er bil ner till bokmässan för 1,5 år sedan. Och jag berättade om att min nästa utställning skulle handla om att låna in en utställning från Norge som var producerad med bilder som hanterade barns situation i krigshärjade länder. Och att det här var 68 fantastiska tecknare över hela världen, satirtecknare som då i EVKs anda, EVK som är min nestor här på museet, som hade då tecknat och skildrat både det här med hur barn överlever genom att hitta lek i alla de mest hemska situationer, men också de sorgliga händelserna. Och där jag sa det att jag skulle så jättegärna vilja kunna få in lite personliga röster i det här, nämligen utav de som också har genomlevt det här. Och då blev ju länken direkt till det arbetet som ni är med och driver, nämligen kopplingen till BIV och BIS, barn i väntan, barn i start.
Mm.
Och genom den dialogen så fick jag, alltså det samtal som vi hade då, så fick jag komma in i det samtal som ni redan har med flyktingbarn. Där ni i era lokaler sitter ner och låter barn hantera och bearbeta sina traumatiska upplevelser. Både i text och i bild och i samvaro. Man kan få uttrycka vad man längtar efter, vad man saknar, vad man har upplevt på vägen. Och hur fantastiskt det kan vara för ett barn att komma till Sverige oavsett vad man har upplevt. Och där träffar vi verkligen tonen. Mm. Och där är ni oerhört skickliga på att föra dialog.
Mm. Ja, men det är sant. Vi når många människor och gör mycket olika saker.
Jag måste ju säga att den utställningen var jättefin.
Ja.
Det blev ju riktigt bra, måste jag säga.
Ja.
Det var så här som att man kände stolthet över att ha medverkat med sin del i den, sin lilla del, att man ändå hade varit med i det. Det kändes gott.
Ja. Men det blir ju också extra bra när man gör någonting utöver det man brukar. Alltså för er var det att ta in de bilderna, blev något annorlunda. För oss var det att få se såna där, de bilderna som kanske vi kunde sätta upp i ett församlingshem, att få se dem i ett stort museum liksom.
Ja, och sen också just att i mötet med, alltså i det här fallet så hade jag ju samarbetet, länken gick ju via Jan Persson visserligen som är nationell samordnare för Vivobis, men också med Elisabeth som är diakon i Sankt Johannes. Och att bjuda in alla föräldrarna och alla barnen till museet för att säga liksom, ja men det är den här lokalen vi ska vara. Och att när Niklas då, Kjerhalmi, vår museidirektör, kommer och hälsar på alla och säger att det är ni som gör min dag. Det är för att ni är här som vi kan fortsätta och göra bra saker på museet, för vi behöver er. Och att höra då en utav mammorna säger det att ja, så länge vi var i Syrien så såg jag inget hopp i mitt barns ögon. Men nu ser jag äntligen lite hopp.
Mm.
Och då blir det en styrka, då blir det en verklighet som slår an jättemycket inuti.
Det är något som blir på riktigt.
Ja,
då.
Det blir på riktigt.
På riktigt och viktigt. Det är så. Den här nya utställningen nu, vårt samarbete.
Ja.
Då åker man till Arbetsmuseum och så går man upp för den här branta trappan. Där det är två trappor rent av.
Ja, det är två halvtrappor ska man säga.
Två halvtrappor och så kommer man in där på EVK-museet, alltså den delen på, som du har då. Och vad är det man kommer, vad ser man där när man kliver in?
Och man kommer att få se jättehäftiga bilder ifrån för 500 år sedan. Det är helt fantastiska bilder. Och det är ju där vi kommer också in i det här liksom, hur Martin Luther liksom jobbade med sina spin doctors. Han hade Lukas Cranach den äldre som var liksom den fetaste konstnären i mannaminne liksom.
Ja.
Han lyckades knyta upp
och sen
där.
Så,
han är bra
Melanchthon. Han är bra än. Ja, precis. Han liksom tog med sig bra snubbar som gjorde jättebra bilder och texter som var så här, otroligt nedvärderande och idiotförklarande för de stackars papisterna.
Ja.
Medan då lutheranerna lyfte upp Jesus, och Jesus var ju den sanna tron och så vidare. Jesus som den jättebra killen och påven som den inte jättebra killen.
Det har varit en kontrast mellan Jesus och påven.
Ja. Man förstår poängen i bilderna.
Ja.
Ganska tydligt kan man säga.
Sådana här bildpaneler där de sätts mitt emot varandra. Där Jesus är ute och helar de lama och blinda. Och påven går på turnering.
Ja, man förstår vem som är god och
vem som är god och vem som inte hänger med.
Det är ju så.
Det låter ju som att man kommer att se ganska grovhuggna bilder där, att det är liksom.
Ja, det är jättegrova bilder,
men också att
man
hade en kiss och bajs humor på medeltiden.
Ja, men så extremt
som kommer fram i de här bilderna.
Jaha.
Också.
Ja, det är extremt grafiska bilder här. Det är jätteroligt.
Ja. Och man kommer aldrig tveka vem man tycker är bra och vem som är dålig.
Nej, men grejen är den att det som väl faktiskt, om vi nu ska gå tillbaka och förhålla oss lite mer till ämnet i utställningen, nämligen att det också är intressant att undersöka hur pass försiktig bildsvar, eller hur försiktigt bildsvaret var ifrån den katolska sidan.
Ja.
Så är det ju så att det finns ju fortfarande motreformistisk satir.
Ja.
Och där är det ju alltså dels bilder på liksom Luther. Han är så,
det är inte alls
fet
samma
så han
kaliber,
inte kan gå. Hans, liksom, han måste köra sin mage.
Han gillar mat och dryck.
Ja, precis. Som en vinsäck. Liksom.
Han sitter inte på axeln.
Nej. Jag tror inte de hade den
inställningen. Nej, det kom efteråt.
Luther var inget
Luther var mat och dryck.
Gifte sig med en stackars förlupen nunna. Ja, det var ju förskräckligt och barn fick dem. Och, alltså det finns ju bilder mot Luther också.
Men de är mildare. Alltså den etablerade kyrkan, ja, men, de höll sig liksom på mattan och var nästintill lite artiga, för det var en stor organisation. Men alltså, de här nyblivna lutheranerna, de pangar på med det de hade.
För något.
Nej, för de hade ett budskap att säga något.
Precis.
Intressant obalans i bildspråk låter det som.
Ja,
och det är det vi får se där när vi
kommer. Och det är ju det också som kopplar till hur vi kan idag prata om att men de som producerar mest bilder och mest ute där, är det de som alltid har rätt bara för att de syns mest? Vad
så
är det
kan
vi
man
inte
också tänka.
Hör?
Mm. Det är ju jättebra, för jag kan själv känna som präst och kyrkogenerator när man ser något som man blir upprörd av. Alltså mitt svar, eller min reaktion blir ofta lite mildare utåt än vad jag själv känner och tänker.
Precis.
För jag måste ta ansvar för liksom hur framstår vi. Fast man skulle egentligen vilja ta i lite mer. Tror du man blir inspirerad av det?
Jag hoppas det.
Alltså, fast vi är ju det
etablissemanget.
Vi måste ju bete oss.
Jo, jag menar att vi inte spårar ur helt.
Nej,
men ibland kan jag känna att jag skulle vilja ta i lite mer.
Ja, det är ju inte så farligt att göra det kanske heller.
Nej.
Jag vet inte.
Men det som är intressant, det är att det är betydligt grövre än något ni har sett förut. Vad gäller liksom den kyrkliga medeltida bilden, höll jag på att säga, med renässansbilden så. Det är jättegrovt och det är monster och det är påven som antikrist och ja, men det är grisar och det är allt möjligt. Men det som ju också är relevant, det är ju hur en berättelse förs fram kring ett skeende och vad det är man kritiserar. Och att man gör det utifrån en ganska så krass religionskritik.
Mm.
Och det leder ju också in till hur lite vi för en religionskritisk dialog idag, framförallt kopplat till bilder. Och det här är ju någonting som vi måste göra mer, eftersom att vi är ett globalt samhälle. Vi har alla drabbats av diskussioner och dialoger kring vem som kan producera bilder av vem och av vad.
Ja.
Och hur man reagerar, rätten att bli kränkt och reagera eller inte, stå för yttrandefrihet eller inte. Och där vi också kommer att kunna använda den här utställningen i diskussionen kring en aktiv bildanalys.
Då tänker jag så här,
att det är jätteviktigt.
Upp med religionen på bordet.
Ja,
och det är viktigt att lära sig om det också.
Mm.
Ja, och det måste vara jätteviktigt när vi ska gå in och ha synpunkter på religionskritik och religionskritik, för att vi har en intern sådan och att vi vet hur vi ska hantera vårt eget.
Precis.
För det är först då vi blir trovärdiga om vi nu har någon synpunkt på någon annan företeelse.
Mm.
Så är det jätteviktigt att man har en eget förhållningssätt som är rimligt och sunt och genomreflekterat.
Ja, och att man förstår vad religion är, att man kan liksom... idén och skeenden. Och...
Så man är värd att lyssnas på när man väl vill säga något. Ja. Att man faktiskt...
Precis,
folkbildning.
Och sen också behovet av att satiriskt kunna kritisera makten. Att kunna få skratta åt övermakten. Det är ju någonting som man inte får i diktaturer.
Nej.
Och det är ju liksom en del av en demokratisk dialog. Att också ha rätten att skratta åt makten. Att det är inte farligt.
Och kanske rent åt sig själv ibland.
Ja,
Det är befriande.
Jag tyckte ju oftast att jag är väldigt, väldigt rolig. Sådär. Jag tycker oftast Carina, att jag är jätterolig. Ja, men visst är jag.
Jag skrattar med dig.
Ja. Och jag skrattar väldigt ofta åt... Jag tycker det är trevligt om folk skrattar åt mig också. Jag
inte bara med dig.
Glädjen är att bli utskrattad.
Ja, precis.
Men Carina, när är... Vad heter det? Premiär? Nej, det säger man inte om utställningen.
Vi säger att vi öppnar utställningen.
Man öppnar en utställning. Vi måste ju läsa hur man säger.
Ja.
Vi öppnar utställningen när då?
Lördag 22 april.
Lördag 22 april.
Klockan 14.
Ja, jag ska vara där.
Ja.
Men då uppmanar vi dig som lyssnar.
Ja.
Arbetsmuseum lördag 22 april klockan 14.
Ja.
Då får man vara med om den nya utställningen och temat var
Luther blir viral, om Luther, demokratin och den massproducerade bilden.
Vi möts på Arbetsmuseum.
Då så handlar det om en nyhet här idag. Och när jag läste tidningen i morse och några dagar tidigare också, så är det här med slöjbärande på tapeten.
Slöjbärande i Iran?
I Iran, ja.
Ja,
tänkte jag, nu vågar jag att prata om det här som är så svårt. För det är ju ganska svårt problem egentligen.
Ja,
för det är så många bottnar i det på olika sätt och vis.
Väldigt många bottnar.
Och det är ju alltså då handelsminister Ann Linde med delegation som har varit i Iran och för att teckna avtal, handelsavtal med Sverige. bland annat.
Och redan det är ju ifrågasatt om vi ska affära ihop med Iran.
Ja, det är också ifrågasatt.
Men det är inte det du tänkte nu.
Nej, utan det var då att då är det lag på att man bär sjal då. Eller slöja.
Ja.
För att få vara i landet. Och det gjorde ju då de kvinnor som var med på den här.
Ja, både delegation. Journalisterna och ministern gjorde det.
De gjorde det. Ja. Och då så har det blivit arga utspel ifrån olika håll då, att varför liksom, om vi har en feministisk utrikespolitik, varför tar man då på sig en sjal eller slöja?
Just.
När man möter Iran, när det finns kvinnor i Iran som kämpar för att slippa behöva ha på sig slöja, eftersom det är lag på att man ska ha det. Skulle du ha slöja om du var kvinna?
Ja, just om jag var kvinna, sa du. Det var bra.
Ja, annars så behöver du inte ha slöja.
Nej.
Om du är man.
Men jag tänker mig att om jag går in i en synagoga så är jag faktiskt på mig en kippa.
Ja.
Jag sätter på mig något på huvudet. Jag går inte in utan kippa in synagoga. Det skulle kännas respektlöst mot dem. För att ta ett exempel på det jag gör.
Jag har haft på mig slöja.
Du har
när jag har varit i moské.
Just det.
När jag var i England i Leicester och var i moské där. Ja. Det är ju muslimer med indiskt ursprung.
Ja.
Och det var ju en del moskéer vi var i där inte kvinnor egentligen fick komma in. Eller var.
Överhuvudtaget.
Nej, men det fick vi göra det. Men då hade jag ju på mig en sjal. Alltså jag tog på mig en scarf som jag hade på huvudet.
Så nu svarar jag ju dig utifrån det jag tänkte. Ett läge där jag sätter på mig något som jag inte brukar ha.
Mm.
Och det har jag ju faktiskt gjort i vissa lägen förstås. Det har jag gjort flera gånger i synagoger.
Men skulle du gjort det i det här fallet om du hade varit Ann Linde?
Jag tror att jag vet för lite om villkoren.
Ja, för det är ju andra grejer. Ska man göra sådana avtal överhuvudtaget? Det är ju en fråga i sig då.
Men om vi accepterar att Sverige åkte till Iran för att göra avtal och det var rätt att göra det skulle vi göra. Om vi inte tar ställning till det utan vi tycker det var rimligt att göra av det avtalet. Ja. Delegationen kommer dit. Stefan Löfven i spetsen var det väl?
Ja, det var det ju. Han var ju också med.
Och så är det då en lag där på att man ska ha slöja på sig. Ja, jag har lite svårt att tänka mig att man inte agerar utifrån det landets lagar. Skulle jag gått in i en moské där hade jag tagit om en skona till exempel.
Ja.
Ja.
Sen är ju det man kan ju skilja, alltså slöja anses ju vara kvinnoförtryckande.
Ja.
Att ta av sig skorna är ju mera bara.
Men då måste man göra skillnad på att vi kan ju tycka att det är en förtryckande mekanism överhuvudtaget att just kvinnor ska täcka sitt hår. Och vi vet att det ingår också i en slags förtryckande mentalitet. Det tror jag, det vågar jag väl säga att det gör. Men det gör ju inte att det enskilda slöjbärandet är förtryckande. Varje enskild kvinna i en sån situation upplever väl inget förtryck i den stunden, därför att det också har med hur man gör och så vidare. Så att man blandar ihop det som är förtryckande mekanismer med det aktuella fallet. Och om det är så att det finns en lag i Iran på att kvinnor ska ha slöja, det kommer en delegation, då får man ju nästan göra en slags, tänker jag, om man hade ingått i regeringen, en taktisk bedömning. Kommer ett inte slöjbärande från då våra kvinnliga deltagare innebära att vi inte kan tala?
Ja, precis. Det är det de säger. Ja. Ann Linde, hon har ju skrivit liksom som försvar då att hon har ju då kommit till tals med människor och hon har pratat om kvinnors rättigheter då nu när hon hade på sig den här slöjan och tecknat viktiga avtal och sådär. Annars skulle hon ju inte kunna vara där överhuvudtaget.
Ja,
för de hade ju inte släppt in henne. Det är lag liksom.
Eller var det så att om det kommer en utländsk delegation från Sverige, att de är så angelägna om det också så att de hade faktiskt gått med på att hon inte skulle ha slöja. Det är ju det jag menar på att man får vara lite pragmatisk och förstå vad är värt här, vilka mål är vi vill uppnå med just den här, det här besöket, vad är det till för, vad är det värt, var går marginalen, det kan man inte alltid veta. Jag kan ju hålla med om att det kunde ha varit intressant för en regering som så tydligt säger sig vara feministisk och säga nej och sett vad händer då.
Men man kan testa lite.
Men då är det ju ändå miljontals kronor som står på spel i olika företag.
Ja. Och sen så kan man ju också problematisera det här med det feministiska, just i slöjbärandet. Det är ju hemskt att kvinnor inte får välja om de vill hur de vill se ut och klä sig, och att det då är lag mot alltså att man måste ha slöja, det är ju förtryckande verkligen mot kvinnor.
Ja, det kan man ju inte tycka är bra.
Nej, det är inte bra.
Det är inte bra. Nej.
Samtidigt så blir ju det här, om man ser det liksom jätte, om man är på månen och tittar ner, så ser man ju att det här också används i liksom väst mot den muslimska världen, att man liksom, att hur kvinnor ska se ut blir liksom ett slagfält på något sätt. Mm. Alltså det här med att i Frankrike med att man inte fick ha burka på stranden till exempel, eller niqab, det blir ju åt andra håll. Alltså det blir som ett slagfält om hur kvinnokroppen ska vara täckt. Absolut. Eller inte liksom. Ja. Och då blir vi liksom med spelare i det liksom, lite
man, fast det blir man ju inte, alltså man blir ju, jag tänker mig att man blir bara medspelare om man har den drivkraften och den åsikten. Om jag tycker att det ska vara fritt i Sverige att bära slöja eller inte, oavsett vem man är, men då ser jag fritt åt båda hållen, man har också rätt att ha det.
Mm,
det är
också absolut viktigt, det är också viktigt. Man måste ju få ha det om man vill.
Liksom. Alltså det måste ändå vara också ett individuellt val. Men om säga hur man medverkar och inte, du, skulle man ha den syn att jag kan inte ta någon ställning för något som någon annan skulle kunna använda till något annat, då kan jag ju inte agera alls. Det är en komplicerad väg, tycker jag, att säga att bara för att jag då tycker någonting om slöja, och så finns det högerextrema krafter som skulle använda det uttalandet från kyrkorin i Norrköping i något annat sammanhang och göra det till sitt. Ja, fast det är ju fortfarande inte vad jag säger. Jag säger ju det jag säger.
Ja, absolut. Du det får ju tycka så. Men man måste ju också ha en blick på sig själv, tänker jag.
Absolut.
Men att vi är ju vana vid att inte ha slöja. Så, ja. Så det är ju det som vi som är normalt. Mm. Liksom. Men vi är ju vana vid att kvinnor kanske har korta kjolar och jättehöga skor. Men liksom så. Så att det är ju inte så att vi är fria från
patriarkala. Men det jag menar på att vi måste ju se att det är en frihet i att välja själv.
Kvinnor måste få bestämma hur de ska se
och
ut.
Och alla strukturer där man inte får bestämma själv, det tycker jag är faktiskt dåliga strukturer som finns värt att tala mot och kämpa mot i den mån man kan göra det. Därför att det gagnar fel saker. Sen om jag skulle uttala mig för varje människas frihet att klä sig hur den personen vill och så. Så om det skulle användas av någon annan ett annat samhälle, vilket ansvar är jag för det? Det är komplicerat.
Ja, det är komplicerat. Samtidigt så tänker jag så här att jag känner mer och mer att vi måste liksom prata så att vi blir ett större vi hela tiden. Alltså att vi måste prata med varandra. Och det handlar om både med högerextrema och med folk som...
Ja, vänster. Alla.
Ja, vi måste liksom... Ja. Någonstans mötas, för vi bor ju på den här lilla jorden
vi
tillsammans.
Vi bor på den här lilla jorden.
Och då måste vi ha ett klimat där vi pratar med varandra. Och säger man då, ja, men som de då när de skulle till Iran. Bara, nej, vi kommer inte om vi inte får se ut så här och så här. Då kan man ju inte ens prata med varandra. Liksom.
Nej, fast det finns ju gränser för hur man kan ställa upp i ett samtal. Absolut. Och man skulle kunna argumentera för att den gränsen är att får inte... våra ministrar går klädda som de brukar gå klädda, alltså fullt anständigt i vårt sätt att se det, varför ska de inte få det i ett sånt möte? Det vore ju samma sak som att säga när den iranska delegation kommer till Sverige, får de inte ha slöjor?
Visst. Nej, men det är ju en sjuk grej, absolut.
Det är en sjuk grej, och där menar jag, men där tänker jag mig att man i en sån situation får fundera på vad ju mest nytt.
Och
alltså
hur
de här avtalen, samtalet. Den här ministern säger att hon kommer ändå till tals med människor. Men det där är, det finns ingen facit på det.
Nej, ibland kan det ju vara, ja, men om det har varit Merkel som hade åkt dit, då kanske de ville jättegärna att hon skulle komma dit. Ja. Och då hade hon kunnat åka utan slöja kanske.
Kanske. I Saudiarabien behöver ju man inte ha slöja om man kommer som gäst. De har inte en lag på det, trots att det är ett ganska åtskilt samhälle. Så att det är olika. Jag känner när det gäller den här frågan om Iran och ministern slöja. Det var ju fler som hade, det var ju följet också. Alltså det var journalister och andra. Och om det var ett rätt beslut eller inte. Jag är nog så att säga, jag skulle behöva veta mer om vad stod på spel. Hade det varit värt i det sammanhanget och sagt vi måste få vara klädda som vi brukar eller inte?
Mm.
Det är en mycket intressant fråga.
Du skulle kunna tänka att man kom till slutsatsen att nej, vi struntar i det.
Ja,
om det inte var så mycket som stod på spel.
Ja, eller rätt saker stod på spel, det vet jag för lite om. Men att säga till dem att nej, men vi måste få vara klädda som vi brukar. Det är obekvämt för oss att möta er och vi inte får gå klädda anständigt som vi brukar. Däremot tycker jag det är skillnad när man till exempel går in i olika typer av moskéer, tempel, synagogor.
Skillnaden är väl om det handlar om någonting som man upplever som förtryckande.
Ja.
Tycker jag. Alltså skillnaden, jag tänker ta av sig skorna i ett tempel, det gör ju, alltså det är
ja,
ju inte,
det gör man.
Det är ju inte något som man
på huvudet i en synagog, det är inte förtryck. Jag kan inte känna något negativt inför det.
Nej. Till exempel, det är samma, alltså om man drar det till Svenska kyrkan så har ju vi varit ganska hårda med att kvinnopräst, alltså att få till att kvinnoprästmotståndare ska inte kunna, liksom, i alla fall i Norrköping, där ska alla kunna jobba med varann. Liksom.
Ja, absolut.
Och vi kör på det. Liksom, man kan ju tycka vad man vill, men man ska jobba med varann.
Självklart.
Så.
Självklart.
Och det är ju därför att vi ser att det är förtryckande liksom, system i, alltså,
ja.
Så. Men sen om två människor har svårt för varandra, det är ju en annan sak. Alltså det är ju liksom
är
olika saker.
Absolut.
Är det, varför gör man det ena och det andra? Så.
Men det här är kulturmöten är ju svåra.
Det är svårt.
Därför att hur ska man förhålla sig som man visar det måste vara en ömsesidig respekt också. Mm. Och det kan jag tänka mig att tvingar man, eller alltså det finns en underliggande tvång att en minister måste ta på sig en slöja. Frågan är vilken ömsesidighet ligger i det mötet? Där en part så att säga åläggs någonting som inte är naturligt för den. Vad är det för ömsesidigt möte? Där vi är beredda att möta dem som har slöja ifrån Iran.
Mm.
Och de får fortsätta dem på sig. Alltså, det är väl det måttet av ömsesidighet jag tror man får fundera på. Och sen, skulle det ha någon effekt om vi hade sagt nej? Hade det påverkat något? Hade det märkts? Hade det lett till något? Eller hade det bara blivit ingenting?
Eller hade det blivit mer isolering?
Mer isolering. Det är ju alltid då när vi hanterar diktaturer överhuvudtaget. Alltså, pratar vi inte med diktaturer och åker dit och så. Nej, men då har vi ingen kontakt alls.
Nej, isolering. Det är ju inte heller bra.
Det är inte heller bra, men det här är ju verkligen att gå på slaklina. Och här gäller det att ha en egen moralisk inre kompass.
Mm.
Och ganska snabbt förstå vad ska jag göra och inte. Och, jag tänker mig att med nödvändighet blir det fel ibland. Eller man gör en bedömning som kanske inte var den bästa. För det är så svårt.
Men jag tror det är ändå intressant att den här debatten har blivit. Vi behöver ju diskutera det. För att det är lätt att inte reflektera.
Nej, det var Jan Björklund gick ut ganska
hårt. Han gick ju jättehårt ut.
Och så läste jag någon annan som menar på det. Men han har ju långbyxor på sig. Och det är ju också ett slags tvång. Inte kunna komma i shorts eller kalsonger. Jag vet inte om det är ett relevant argument, men det var
det
intressant.
Brukar han inte ha.
Nej, han brukar, men de menar på att om du hade varit varm, då han kunde inte kunna komma i shorts där. Så att de menar på att det finns ju underliggande normer för hur vi klär oss för övrigt. Det är säkert inget bra argument. Det var ett lustigt argument.
Ja, han kunde ju inte ha kjol kanske.
Nej.
Eller det kanske man kan.
Nej, inte en kort i alla fall.
Nej, men en lång,
ja,
kasuk. Liksom.
Och när vi kommer in på det här märker vi att det här när vi ska reglera klädsel,
det är inte
det
lätt.
Blir alltid konstigt.
Ja.
För var går gränserna? Och säg att jag var tvungen att ha långa byxor som skulle vara i höjd med fotknölarna. Då skulle jag ju börja experimentera. En centimeter av fotknölarna är det fortfarande i höjd med. Alltså,
jag har ju varit på museum där jag kommit in och inte min man.
Inte
för att
han
haft sandaler.
På museet?
Ja.
Vilket museum var det? Skolmuseet?
Nej, det var faktiskt i Jerusalem på vad det nu var för museum.
Mm. Fick han inte ha sandaler?
Nej.
Fick man inte se tårna?
Nej.
Det,
men jag kom in, för jag hade liksom riktiga skor.
Tåhätta?
Ja, typ.
Ja, men det är också vanligt att man inte kommer in i kyrkor runt Medelhavet för att man har bara axlar om man är kvinna.
Fast det är ju fast även för män, va?
Även för män, ja. Faktiskt. Men
nu känner jag att vi snurrar in oss lite grann.
Nu, ja, men det visar ju hur svårt det är.
Ja.
Man hittar ju inte ut.
Mm. Och sen också med den här diskussionen att alliansen, när de hade makten, så gjorde ju de likadant.
Förstås.
Ja, de var ju där i Iran och hade slöja. Så att, ja, jag vet inte. Men det är inte enkelt i alla fall, och det är viktigt att det finns faktiskt människor som kämpar för att inte behöva ha slöja i Iran. Så att,
Det kan man säga.
Och det är på riktigt för
vi
dem.
Vi stödjer människans frihet att klä sig som man vill. Ja,
inom med eller utan slöja.
Med eller utan slöja.
Tack för att du lyssnade på oss. Lyssna gärna på oss nästa gång igen. Thank you.